Varmt välkomna ska ni vara till Viaplay F1 podcast. Janne Blomqvist och Erik Stenborg, den förlorade sonen, tillbaka igen. Välkommen till våran fina podd efter en liten semestervecka.
Ja, tack detsamma till vår podd.
Ja, eller hur? Var det skönt?
Det var väldigt skönt. Så pass att mitt mellanbarn satt i soffan idag i morse och sa att jag vill inte vara här.
Nej.
Så det var bra, helt enkelt.
Du kommer att flytta nu alltså?
Det verkar som det, i varje fall om han får bestämma.
Just det, vi har inte avslöjat var det var än, men du har varit i värme i alla fall. Mm. Dubai.
Dubai har det varit.
Mm. Det var okej.
Jag blev gudfar också.
Jaså? Mm. Hur kommer det sig?
En kille som jag känner där borta gav mig sitt barn.
Okej, okay. Han gav dig ansvaret för barnet i alla fall.
Exakt, så är det. Hur var det hemma då?
Jo, men det var väl okej tycker jag. Hemma, det är ju bedrövligt väder och hela den biten. Va? Men i övrigt så tycker jag nog att det har varit ganska så bra. Vi har ju kämpat på här med Mexikos Grand Prix senast. Vilket naturligtvis veckans podcast kommer att handla en del om. Där vi ska prata Verstappens titeldrömmar, hur de ser ut. Hur ser det egentligen ut för Lewis Hamilton? Börjar de där drömmarna att fejda bort kanske? Vi delar ut tummar upp och ner. Lite blandad kompott får man väl ändå säga. Och vi kommer att prata om nästkommande helgs Grand Prix som är Sao Paulos Grand Prix. Nytt namn.
Exakt, för det blir ingen Brasiliens Grand Prix året utan Sao Paulos Grand Prix. Och jag vet faktiskt inte anledningen bakom, men kan det vara så att Sao Paulos government vill promota sig själva lite mer än själva Brasilien?
Jag tror faktiskt det, som jag tittade lite på hur de hade döpt det och det verkar som att det heter Brazilian Grand Prix men med tilläggsnamnet Sao Paulo. Precis som att man har en sponsor, ett varumärke, så verkar det som att Sao Paulo är det varumärket. Förstår du?
Mm. Bra brand.
Ja, kan man väl säga. Jag vet inte hur bra brand det är egentligen. Sao Paulo, du har inte varit där va?
Nej, jag har inte varit där.
Sao Paulo är ju en väldigt, det är ju så här, det är precis som Mexico City, lite så här chockartad första träff man har med det här stället. Det är ju inte världens säkraste stad kan man påstå. Det är otroligt mycket bilar. Det bor ju vansinnigt mycket människor även i Sao Paulo, precis som i Mexico City. Så det är många sådana där aspekter på det som svensk som man lite svårt att ta in när man kommer dit. När man kommer till flygplatsen och det tar liksom 2 timmar att köra 2 mil för att ta sig till hotellet. Då liksom börjar man fatta vad man har hamnat i för någonting. Men ja, när man väl är där och när man är i det området som vi bor i då, på rätt sida om stan i förhållande till Interlag och stålade banan ligger, så då är det rätt nice ändå. Då kan man liksom vistas utomhus och man kan gå till den lokala restaurangen, hela den biten. Det är ju inte helt självklart i den här stan, ärligt talat.
Nej.
Med den kriminalitet som faktiskt finns i Sao Paulo.
Vi har ju faktiskt, varenda gång ni har varit där så har vi löst en privat chaufför med, jag vet inte om det är en armored car eller om det är åtminstone en ja, vi behöver i alla fall en chaufför så att vi inte hamnar fel.
Exakt, och bilen är lite förstärkt. Det noterade, i alla fall den vi hade senast. Den hade 3-4 cm tjocka rutor och lite sådana grejer. Så att, vi har haft lite av alla sorterna när vi har varit där. Men framförallt så har vi ju Morris då, eller Maurizio Sala. Och den som har koll på sin sportvagnskunskap och formelbilar och sådana saker vet ju att han var tävlingsförare själv en gång i tiden. Och går vän till EJL. Och han har tagit hand om oss att säga när vi har varit där tidigare.
Mm. Det behöver vi inte bry oss om tyvärr den här helgen när vi då sänder Brasiliens Grand Prix. Vi har ju folk på plats men inte kommentatorsparet. Vi hoppas på att nästa år så ska vi skicka iväg er då och då i alla fall.
Mm, vi hoppas på det. Det piggar ju upp att få vara ute och visa eller känna på det lite. Men det lämnar vi nu för tillfället utan koncentrera oss då på Mexikos Grand Prix. Du fick lyssna på Grand Prix, är det sant det?
Ja, jag såg faktiskt kvalet med arabiska, men jag kunde hänga med ganska bra ändå. Inte själva på kommenteringen, men jag såg i bilderna. Sen så blev det lite körigt där mot söndagen och VPN fungerade inte av någon anledning. Så att jag hittade ett konstigt sätt att lyssna på det i alla fall. Jag lämnar det där, men så att jag fick en bild av det, men jag har inte sett det. Jag har ju sett highlights ska jag säga, så att jag har väl en hyfsad god koll, men du får fylla i lite där du känner att min kunskap brister.
Mm, ska jag försöka göra. Okej, okay, intressant. Ja, det kan ju vara så emellanåt när man är på ställen där man inte där det inte finns tillgång till allting, och det kan krångla till det när man vill försöka se själva racet då. Om vi då är det lite svårt att säga så här, vad tyckte du om själva racet?
Mm. Ja, men det som sagt, jag lyssnade på er kommentering, så men det var väl inte en sån här riktig klassiker, och det bygger väl ganska mycket på den här första uppåtummen som går då till Verstappen och hans titeldrömmar. För det var ju ett jäkla statement som han vann det här racet på, med över 16 sekunders marginal ner till Hamilton.
Ja, det får man ändå säga. Det var en väldigt konstig helg på det sättet. Det var ju, för det första var det ju så att alla vi inom citat förstår sig på det då, om jag kan kalla mig det, men det var inte bara jag, det är väl det jag vill komma till. Visste ju att det här var en bana för Red Bull, det var deras race att förlora. Red Bull visste det själva, Mercedes hade koll på samma sak, och med de förutsättningarna gick man ju in då när man satt sig på lördagen och skulle kolla kvalet, och så helt plötsligt så är Mercedes supersnabba och sätter allting rätt, framförallt Valtteri Bottas då, som återigen visar vad snabb han är över ett varv. Top pole med marginal ner till Lewis Hamilton, men framförallt viktigt för Mercedes, de tog hela första startled. Det såg upplagt ut för att bli en ganska tuff uppgift för Red Bull att få den här fördelen som de nog hade räknat med i förväg. Och när man har läst på lite grann efteråt så visar det sig att Mercedes gjorde allting rätt när det gällde att förbereda däcken för sina snabba varv. Red Bull gjorde det inte. They messed it up, som en del uttrycker det, och fick inte till de där avgörande varven på slutet då. Plus att de då hamnade lite tokigt till på det sista försöket med stackars Yuki Tsunoda då, som hade gått hela vägen till Q3. De hade pushat honom jättehårt för att komma hela vägen dit, för han skulle ju då hjälpa Pierre Gasly till en bra startposition eftersom han själv hade motorbestraffning. Och så hamnade han då så himla dumt till, och han gjorde ju verkligen allt han kunde för att hålla undan. Jag kan inte svara på varför han hamnade där han hamnade i just det läget. Det borde, tycker jag, de där två teamen, om inte annat, ha diskuterat hur det skulle gå till. Men han gjorde ju vad han kunde, vejd åt sidan. Det ställde Sergio Perez lite grann, som blev lite distraherad och åkte av själv. Och bakom kom ju då Max Verstappen, som naturligtvis också fick ta hänsyn till det som hände framför honom. Och de där sakerna tillsammans gjorde ju då att de aldrig hade någon chans att nå fram till Mercedes. Det var ju lite spännande för Rickard och Björn visar ju upp telemetri då ifrån i kvalet, och visar ju då att Max Verstappen hade ju ett riktigt bra varv på gång fram tills dess. Och vem vet vad som hade hänt om han hade fått köra hela varvet ostört, så att säga då. Det kanske hade varit, han kanske hade hamnat mitt emellan de båda Mercedes-förarna eller vad det nu blev. Men nu hamnar de i andra startled och fick liksom hantera saker därefter.
Mm. Men vi smsade ju senare på kvällen där, eller om det var på söndag morgonen, och det kändes ju ändå i maggropen som att Red Bull var så pass snabba. För det är lite den där grejen att nu när Verstappen vann med 16 sekunder, jag menar, det här var liksom första gången som jag kände att det här mönstret som man har letat efter hela säsongen med att säga, okay, vem är starkast nu? Nu är det liksom out the window att leta efter mönster, för det är där rakt framför ögonen på en att Red Bull är verkligen snabbast nu. Ingen snack om saken. Och då kändes det som ganska naturligt att såvida ingenting konstigt skulle hända i starten åt Verstappen eller Perez, då skulle de kunna utmana om segern ganska enkelt, och det gjorde de ju faktiskt.
Mm. Fast jag tror att hade Verstappen inte grejat det han gjorde i första kurvan, då hade det nog blivit väldigt svårt för dem åtminstone att ta sig förbi. För jag menar, Sergio Perez försökte på Lewis Hamilton, han låg där i luckan, undercut-luckan nästan till hela tiden, inte riktigt, men nästan till i alla fall. Han kom inte till, och den här banan, höjden som vi är på, däcken som är på marginalen, motorerna som går på marginalen, bromsarna som går på marginalen, allting är på marginalen, och det präglar så det här racet. Jag har fått ett antal kommentarer om folk som hade svårt att hålla sig vakna, det där gamla vanliga då när det inte är någon klassiker, då, det var värdelöst tråkigt. Och jag såg Graham Rahal hade varit ute och tuggat, Indycar-föraren och tyckte att nu Formel 1, de är liksom bäst på allt, men de måste förbättra racing. Det säger han då efter ett race i Mexiko, efter den här säsongen dessutom. Det blir töntigt, och jag menar, då han kanske ska titta på några IndyCar race också då i sånt fall, om vi ska göra den liksom bedömningen. Men oavsett vad, så är det så att Mexikos Grand Prix kommer alltid att vara på det här viset, för den höga höjden gör det, så att säga. Det går inte att förändra, utan här är, man åker hit en gång. Alla vet att det kommer att bli kritiskt. Man öppnar upp karosserna och man gör vad man kan för att överleva i stort sett. Jag tror, men med detta sagt då, så tror jag att hade Mercedes haft banposition, så hade det inte blivit så himla lätt för Red Bull att vinna det här racet. Det tror jag inte. Sen håller jag med dig om att de har den snabbaste bilen. Det tror jag nog. Om vi tittar på de 22 banorna, så har de ju i alla fall 75% på sin sida. Med någon tiondel. Inte med jättemycket, men de har det där lilla greppet i alla fall, som det verkar. Och det syns ju statistiskt också på antal vinster, pole position, alltihopa. Där är mönstret, Erik. Verkligen tydligt.
Mm. Och därav så får ju Verstappens titeldrömmar då en tumme upp. Och jag tänker liksom återigen då, efter det där kvalet som du berättade om, så var ju det här resultatet ungefär så perfekt det kunde gå. Med Verstappen längst fram, Hamilton förvisso då på andra plats, men Perez var ändå på podiet på hemmaplan och allt det var det var. Och de startade faktiskt 3 och 4, Red Bull-förarna, så att det var ju en ganska bra grej. Då kan vi ju då konstatera att nedåt-tummen ska ju gå till Hamiltons titeldrömmar. För nu är han alltså 19 poäng bakom. Han har ju fått lite cred de senaste racen då, för att han ändå lyckas, med tanke på då att Red Bull-bilen är så pass mycket bättre än vad Mercedesen verkar, så är det bra att han då så att säga liksom lyckas skadebegränsa. Och det gjorde han ju verkligen i Mexiko också, men poängen är att han inte kan skadebegränsa längre alls. Åtminstone inte speciellt länge till. För förlorar han, blir det samma resultat som det blev i söndags i Brasilien, borträknat då att man kan få poäng för sprintracet som vi ska då köra på lördag, så är det alltså 26 poäng som Hamilton skulle vara bakom. Och då är han i den här obehagliga situationen att Verstappen kan faktiskt bara lägga sig bakom. Är han direkt bakom Hamilton i resten av racen, då är VM över. Så att även om Hamilton går på en winning streak och vinner 3 raka då, men om Verstappen är 2, då är VM över.
Och faktum är att i praktiken är det ju så att redan nu så måste Lewis Hamilton vinna i stort sett varje race för att vinna VM. För att han behöver 5 poäng i snitt nu på Max Verstappen för att gå förbi med 1 poäng. Och bara där så tycker jag att uppgiften känns svårlöst för hans del. Men det är bara att konstatera att det är tufft för dem nu det är precis som du säger, va? Det går inte att skadebegränsa det. Nu är det full attack som gäller om de ska vinna VM. Verkligen full attack. Nu är det, finns inget att spara på. Och det, vad brukar det betyda när man tvingas till det?
Ja, jag skulle vilja säga att då brukar det gå lite bättre än när man ska hålla sig liksom i skinnet hela tiden.
Det går lite upp och ner, va? Man kan ha får man till en sån här full attack-satsning så kan det bli väldigt bra, men det kan också gå väldigt dåligt. Det är väldigt sällan man hittar den där, och Formel 1 handlar ju väldigt mycket om att köra precis där materialet tillåter. Men det kan inte Mercedes kosta på sig längre, utan nu måste de åka lite till. De måste hitta de där små grejerna som tvingar dem till att göra lite udda grejer. Vi har sett Ferrari försöka på Mercedes tidigare, det har inte gått bra. Red Bull har provat tidigare på Mercedes, det har inte heller funkat. Nu är det Mercedes som är i det läget, och det ska bli väldigt, väldigt spännande att se vad de kan göra så här på slutet.
Men om man vänder på den steken, så är ju en sån där grej också att när man ska köra på säkerhet, alltså om man ligger i VM-ledning likt Max Verstappen nu, så ska han liksom, han behöver liksom inte göra för mycket, utan han ska liksom ta in de här poängen så att tiden rinner ut för Hamilton. Jag tror dock att Verstappen inte är en sån person. Det är min magkänsla i att han är liksom, han går för steger, han är tillräckligt snabb liksom för att kunna göra det helt enkelt. Så han behöver inte liksom ligga på den där fjärde platsen som man behöver i sista racet för att ta exakt tillräckligt mycket poäng, utan han kommer gå för stegrar resten av året, de här senaste sista fyra racen. Men det är ju ändå en sanning i att när man börjar köra på resultat, det resultat man behöver istället för att gå precis som vanligt och gå för segrar, då kan det börja gå dåligt för någon som ligger i ledningen också.
Ingen tvekan om den saken. Gummiarm brukar vi prata om, och det kan de definitivt få. Det kan Max Verstappen definitivt få. Han är ju dessutom helt ny i den här situationen. Har ju aldrig varit så här nära att vinna en VM-titel tidigare. Han säger ju...
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Återkommande hela tiden att jag bryr mig inte om det. Jag försöker bara göra vad jag kan vid respektive tävling, så att säga. Sen får man se hur långt det räcker, det där gamla klassiska sportuttalandet. Nu har vi pratat tillräckligt mycket själva. Nu ska vi lyssna till vad Hamilton och Max Verstappen själva har att säga då om helgens begivenheter. Vi börjar med Lewis.
Yeah, I feel positive in the sense that I had a good race. I did everything with the car that I had, and the car was not good today. So I didn't make a mistake at the start. Obviously, I was on the inside, so I couldn't brake as late as the guys that are obviously on the clean line. But had a good start, and then after that was just trying to manage the tires. Had a good pit stop, and then to keep Sergio behind was obviously in a much faster car this weekend. When you've got Sergio up behind you pushing you like that, you know the car is fast. And so, you know, I'm glad I was able to keep at least those two apart, right, in terms of getting a 1-2 for their team. And we move on and keep fighting.
How are you feeling about things? Obviously, the car performance this weekend's been a bit up and down, and we're running out of races in the championship.
I mean, they've had the fastest car most of the year, so it's not a surprise. Wish we were a little bit quicker this weekend, but today we were a long way off, so I don't really understand that. But we'll go back to the drawing board and try and come back next week stronger.
Yeah, I mean, yesterday, I don't know, it was just a bit unexplainable, but today, of course, what was very important was the first lap and the start, basically, into turn one. We went three wide, and it was all about who was going to break the latest, and I got both of them into turn one, so that, basically made the race, and I could just control it from there.
Han kunde kontrollera det från det att han lyckades bromsa ut båda Mercedes-bilarna in i första kurvan. Ska vi börja med Lewis Hamilton innan vi kommer in på Max Verstappen? Han kastade några gurkor faktiskt.
Saltgurkor. Kängor skulle jag säga.
Ja, men lite så, va. Jag tycker det var ganska förmätet att säga sådär om Perez, att när man har Perez sådär nära bakom och pushar den så hårt, då vet man att bilen är snabb. Det är ju liksom, visst, Perez har kanske inte varit
lite
tillräckligt.
Sant, kanske.
Det är lite sant, ja, det är det. Men jag tycker ändå att det var liksom... Men det är väl, han säger det väl med avsikt helt enkelt, för att det ska göra ont, antar jag. Man är för sportslig själv, så man tycker så här, oh, det där gjorde ont. Så här. Men det är som du säger, det är lite sant också.
Men alltså, det är ju... jag återkommer till det där, att liksom mönstret finns där nu. Och jag menar, han har hävdat det där under, som man säger, under 75% av säsongen så har Red Bull varit snabbast. Och statistiken ljuger ju faktiskt inte när vi kan väl titta på resultaten också. Att, jag menar, Hamilton, han vann väl i Ryssland, men i övrigt sen hade det gått 9 race innan dess, innan han hade vunnit något, eller sedan han hade vunnit något. Så att, jag menar, 19 poäng, man kan se det som så här jävligt dåligt nu, men jag menar, samtidigt så han har ändå lyckats hålla sig väldigt nära.
Ja, det är ju, de har ju mer, de är ju närmare Red Bull än vad de egentligen skulle vara i det här läget. Mm. Det har vi varit inne på med saker och ting som har hänt under säsongen.
Mm. Men du, då ska jag ställa dig en fråga. Senast i, eller ja, inte senast, men i, efter USAs Grand Prix så var ju Hamilton väldigt så här, it's not over yet. Då skulle jag vilja fråga dig, Janne Blomqvist, is it over yet?
Jag skulle påstå att det är det. Mm. Jag skulle påstå att det är över nu. Jag vill inte på något sätt skjuta den här kampen i sank, men utifrån min erfarenhet, utifrån vad jag ser, utifrån liksom resultaten som har kommit här på slutet och den lucka som Verstappen nu har, så ser jag Hamiltons uppgift som närmast övermäktig, och det då naturligtvis om de tar sig mål hela tiden med normala resultat. Sen kan ju fortfarande en motor gå sönder, du kan få ett dåligt depåstopp, du kan bli påkörd, det kan hända saker i starten och sådana grejer. Det är utanför mina beräkningar, så att säga, men om allting går enligt plan, då ska inte Max Verstappen förlora den här VM-titeln.
Nej. Jag kan lägga till där då att som vi nämnde tidigare så är det sprinthelg i helgen. Max Verstappen har aldrig kommit i mål när griden har satts av ett sprintrace. Så
nej, det har du rätt
i. På så sätt så vid att Hamilton kommer i mål på söndag så kan det se bättre ut för Hamilton helt plötsligt.
Men vad hände i Italien? Det har jag glömt, ja.
De kör ihop.
Ingen, ja, det gjorde kommer i mål. De, ja. Han stod ju på taket, ja. Mm. Stämmer. Han har aldrig gått i mål, ja, när griden har satsat av ett sprint. Det har du helt rätt i. Det var ju bra. Spännande statistik.
Verkligen. Och statistik ljuger inte heller. Nej. Och det kan verkligen vara konkret. Det säger någonting konkret om framtiden också.
Ja, det kanske alltid. Inte heller var någon statistik. Det kanske mer var ett konstaterande.
Det var ett konstaterande faktiskt. Men du, right. Ett nedåttumme då. Till, egentligen så skulle jag vilja... Det är lite hårt. Men samtidigt så var det så pass... konsekvenserna var så pass stora för Valtteri Bottas att han får en nedåtumme. Han tog pole position, ja. Men sen så i starten så tycker jag att största delen av den här nedåtummen går till att han lämnade dörren vidöppen för Max Verstappen på utsidan.
Mm, det får man säga. Det var, jag vet inte riktigt... Jag har svårt att förstå mig på Valtteri Bottas. Ju mer jag ser honom och när jag dessutom får klart bevis på under lördagen att han killen är sjukt snabb. Otroligt snabb över ett varv. Alltså speed, den råa speeden Valtteri Bottas har, den är ju få som liksom kan mäta sig med på griden. Men vad händer på söndagarna? Vad är det med karln? Han tar ju så konstiga beslut och det är snabba beslut hela den grejen, men här när de åker två Mercedes-bilar, han gör ju först och främst en lite för dålig start, men den är inte katastrofdålig. Max får en bra slipstreaming bakom, hänger på ner, men varför jag tror att Bottas, jag vet inte riktigt hur han tänkte, men han gick in mot mitten och sen hade han Hamilton på insidan. Tänkte han då att om Verstappen tar utsidan här så kommer han aldrig att klara kurvan. Det måste ju ha varit så han resonerade.
Mm.
I själva verket så var det ju, the winning move för Max Verstappen var ju att Bottas valde att lägga sig mitt i banan. Och dessutom drar han sig ur situationen alldeles för tidigt som jag ser det. Han är ju jättetidig på bromsarna där. Vilket i sin tur leder till att han också blir påkörd utav Daniel Ricciardo.
Mm. Vilket man kanske inte kan klandra honom för.
Nej, inte. Jag klandrar inte honom för det. Utan det är en konsekvens av det.
Mm.
Att han backade ur och sen när han vred så kom ju bilarna. Och jag menar, det är ju svårt för Ricciardo att förutse att han ska göra som han gör. Och alla kommer med väldigt fart ner där och hej hå. Ricciardo dessutom låser upp lite kort precis innan han träffar Valtteri Bottas. Han sa ju det efteråt att han hade åkt hela racet och trott att han hade kört på Bottas under inbromsning med låst framhjul. Och då är han ju direkt vållande till, till smällen och skulle haft en bestraffning. Nu blev det ingenting. Det vart ingenting av det, vilket jag tycker är lite förvånande på ett sätt. Sett till hur domarna normalt sett agerar, att de inte ens valde att kolla närmare på det, utan de noterade vad som hände i första sväng, men sen lät de det vara bara. Och det var jag rätt förvånad över att det blev på det viset, va? Men sen, och sen Bottas race i övrigt där, det, ja, jag vet inte, han åker in precis som Ricardo på första varvet och byter till hårda däck. Tänker att nu är vi klarade på honom, så får vi göra vad vi kan. Och i det läget så trodde jag att fasen, nu kom, de kommer att klättra en del här. Just för att de har klarat av det där. Och Bottas var ju till och med före Ricardo ut ur depån, men blir ju direkt omkörd i omstarten. Och sen kommer han ingenstans. Nej. Sen när han väl tog sig förbi och sen då skulle in i depån, ja, då pajade ju depåstoppet istället. Så att det var liksom, och det var ju verkligen inte hans fel, utan det var ju bara... Det var ju bara så värdelöst att det hände för hans. Han hade kämpat så hårt för att komma förbi. Och helt plötsligt när han var förbi Ricardo så åkte han liksom 2 sekunder snabbare. Så han hade ju sjukt mycket fart. Men han kunde liksom inte göra något åt situationen. Och det är väl också den slutsatsen han själv drar efter målgång. Att det var besvärligt, kort och gott.
Very, very tricky. And for me obviously quite compromised with the first corner incident. And then yeah, I was stuck behind cars that I couldn't pass, and was really, really tricky. Also quite limited with the engine and tire, brake temperatures, so I couldn't like attack many laps in a row. So I had to go, you know, back and forward, and couldn't find a way to progress.
In terms of the rest of the race thereafter, you spent most of the time behind Daniel. Was it quite frustrating not being able to get through?
Yeah, it was tricky. You know, they obviously say they have the same power unit. They have good straight line speed, and he was defending well, and I just couldn't find a way.
Nej, han kunde inte hitta någon väg förbi, säger han då, och förklarar ju också att de är så begränsade med motorna att han kunde liksom bara pusha ett varv, kanske några kurvor, sen överhettade, och då fick han backa tillbaka, så fick han hålla på så där. Han gjorde ju några små tafatta försök att gå förbi i alla fall, men hade ju inte heller straight line speed, trots att den där Mercan var, det var ju deras styrka egentligen i Mexiko, var just farten rakt fram då. Ricardo är en rutinerad räv och inte helt lätt att ta sig förbi.
Nej, men det är också lite det där med, lite som du var inne på med Bottas, att man inte riktigt blir klok på honom. För att när någonting går fel, då känns det som att det liksom börjar snöbollseffekta. Återigen ett helt korrekt svenskt ord. Snöbollseffekta alltså. Men det känns som det händer allt som oftast för Bottas just. Mer än för de andra där uppe i toppen i alla fall.
Ni lyssnar på Viaplay F1 podcast, Janne Blomqvist och Erik Stenborg, och vi är mitt uppe i utdelandet av tummar upp och ner efter Mexikos Grand Prix. Vi skickade en ganska fet tumme neråt till Valtteri Bottas här alldeles nyss, trots pole position faktiskt inför racet, men utan att få något resultat med sig. Han gjorde ju en cool grej, Bottas. Han såg ju till att Max Verstappen inte fick tävlingens snabbaste varv. Detta trots att Verstappen försökte busa med honom på slutet, backa ner till Bottas så att han inte kunde göra det då. Då valde ju Mercedes att ta in Bottas en gång till. Så att han kom loss ifrån Verstappen och sen kunde gå ut och göra det där snabbaste varvet. Det var det var några stycken i alla fall som hörde av sig angående det här med snabbaste varvet. Lika bra att reda ut det. Tävlingens snabbaste varv ger en poäng om den som tar tävlingens snabbaste varv är topp 10. Du kan slå tävlingens snabbaste varv utanför topp 10, men du får ingen poäng för det. Men då får du heller ingen annan någon poäng för det. Och det var ju därför som Mercedes och Valtteri Bottas gjorde som de gjorde. De ville helt enkelt ta bort en poäng för Red Bull och Max Verstappen. Så att så är det. Så funkar regeln. Och jag vet att jag har någon farlig med osanning tidigare om hur det här funkade. Jag trodde nämligen att det funkade som i F2, att är man utanför topp 10 så händer ingenting. Det är den som är snabbast i topp 10 som får poäng, men så är det inte i Formel 1.
Nej. Upp och tumme då till nästa wingman, och det är Sergio Perez, hemmasonen som var så himla hyllad under hela veckoslutet helt enkelt, och sen så ja, det var 372 000 som, och varav ska vi tippa på 345 som var där och hejade på honom av de där 372.
Lågräknat,
men vi måste ha lite marginal också. Och sen så kom han på tredje platsen. Han blev alltså den första mexikanen det bästa resultatet för en mexikansk förare i Mexiko. Tidigare var det Pedro Rodriguez som hade slutat fyra i Mexikos Grand Prix.
Jag tycker han gjorde en solid insats, Sergio Pérez, som har helt klart hittat någonting i sättet att köra den där bilen som gör att han får bättre förutsättningar. Han har blivit bättre över ett varv, och jag tycker det är lite lovande för honom själv, och jag tycker det är lovande för teamet. Det var inte så många helger sedan som Christian Horner var rätt så där tydlig med att vi är desperat behov nu av poäng från Pérez om vi ska kunna slå Mercedes i konstruktörs-VM. Och nu är det ju faktiskt bara en poäng som skiljer Mercedes och Red Bull åt i konstruktörs-VM. Då, när Horner sa det där, då var det över 30. Mm. Så att det har hänt någonting här på slutet, va? Och Pérez har verkligen tagit sig i kragen, och det är det som jag tycker är kul med hela den här formen, alltså stigande formen för hans del, att han är så stark mentalt, och du hör honom aldrig någonsin gnälla över någonting överhuvudtaget. Han bara biter ihop och kör, och jag tror att det där tuffa hårda arbetet börjar bära frukt nu, och vi får väl se. Två race i rad som det har sett riktigt bra ut. Vi får väl se om får vi ett tredje, att Brasilien också blir ett sånt race där han åtminstone är fyra. För är han fyra, då tycker jag att han gör det han ska. Är han sämre än fyra, då underpresterar han över ett varv. Så det är lite mitt benchmark för honom. Sen om han skulle vara bättre än fyra, då överträffar han sig själv, kan jag tycka. I synnerhet då, jämfört med de tre då, som han då ställs mot, Bottas, Verstappen och Hamilton, som är alla tre väldigt, väldigt snabba över ett varv.
Mm. Men jag skulle ändå vilja poängtera där att vi har redan tre race i rad som Pérez har kommit trea. Så han har tre pallplatser i rad, fem totalt. Så att, men fyra i rad då? Ska vi gå på det?
Fyra i rad är bra. Fyra i rad. Jag tänker kanske framförallt på kval, att det är det. För det är det som till syvende och sist är grejen på något sätt. Att får han till dem, då råder det inget tvivel om att han är riktigt bra för att racea. Till skillnad från vad vi tycker kanske om Valtteri Bottas emellanåt, så är det ju precis rakt motsatt när det gäller Pérez här. Att ett svag envarvsform ombyts till stark raceform på söndagarna. Så att jag tycker han ska ha en fin tumme upp, den gode Sergio Pérez, som naturligtvis var nöjd och glad efter söndagens race.
Yeah, it's obviously very special, you know, to be on that podium with everyone out there. You know, they've done a tremendous effort, and I'm so happy for my country as well that we got this result for them. We didn't have quite enough there at the end, but we gave it our best, I think. The undercut was a possibility, unfortunately it didn't work out. We just have to keep pushing, keep our heads down. It's been a good weekend for the team, as a team, and we just have to keep pushing hard to try to get more points for the team and also for the constructors.
Mm, det är nog det som är huvuduppgiften för honom då, att ta så mycket poäng att de alltså har chans att slå Mercedes i konstruktörs-VM. Han pratar om undercutten, den som man hade chans på mot Lewis Hamilton. Det var några tiondelar. Mm. Det var liksom det vi pratar om här. Men de vågade inte ta chansen. Så Red Bull lät Pérez stanna kvar ute. Såg till att han gjorde som Hamilton i USA. Skaffade sig ett däckövertag. Och skickade ut honom då med uppgiften att jaga hårt. Gå i kapp och försöka attackera. Han kom i kapp med tiotalet varv kvar. Men sen var det lite varmare än som gjorde att han tappade lite mark mot Hamilton. Så kom han tillbaka på slutet och hade väl ett läge in i kurva 4 där på sista rundan. Men det fanns inte hela vägen fram. Och han är ju inte dum, så han gör inga konstigheter, Pérez.
Nej. Nästa uppåtumme, som är en jättestor sådan, går till Pierre Gasly. Slutade fyra i söndags. Återigen skulle jag säga. Eller väldigt, väldigt bra resultat återigen för Pierre Gasly. Han tog alltså 12 poäng. Och om man tittar på VM-tabellen så ligger... Om man räknar in Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren. De är ju... Kanske inte samma liga, men de är en annan liga sett i mittfältet. Och då är den bästa positionen en förare som inte kör för ett sånt team i nionde platsen. Och där ligger Pierre Gasly. Han har alltså 86 poäng. 26 mer än Fernando Alonso som ligger på tionde platsen. Och är då, ja, han är ju en bit bakom. Han är 30 poäng ungefär. Nej, 20 poäng bakom Daniel Ricciardo. Men i en Alfa Tauri så är det jäkligt, jäkligt bra. Och Alfa Tauri som team, även om de hette Toro Rosso tidigare, har haft den här siktet inställt på att sluta femma i VM. Det har varit liksom ett mål under väldigt, väldigt många år. Och nu ligger de faktiskt på femte plats delat med Alpin. Så att i år kan vara året det sker. Och det är ju mycket, mycket, mycket tack vare Pierre Gasly alltså.
I'm extremely happy, yeah. P4, it's been a fantastic weekend, 15 quali and 4th in the race, so everything was under control, with Charles behind and Coupeau away nicely, managed the whole race, so no, just a fantastic day. I mean, especially in the last four races before that, we had two DNF, which is, even though the pace was there, but yeah, this weekend the car was there, we delivered yesterday in quali, we delivered today in the race, and finishing behind the two Ferraris always feels nicer. I think we are equal on points with Alpine now, so it's my personal target to give that to France, so can have a nice Christmas gift at the end of the year. So we'll keep pushing for that, and looking at our work as a team, I think we have our chances, and we'll fight until the end.
Kommer att fightas ända till slutet, säger då Pierre Gasly, som alltså vill ge den här femte platsen då, som Erik pratade om tidigare då, i julklapp till Franz Tost som är teamchefen i Alfa Tauri. Ja, väldigt, väldigt stark. Jag såg någonstans att han i hälften av racen i år har varit sju eller bättre. Det är ju rätt fenomenalt ändå. Han har trots allt haft några DNF-er också då, som man beskrev det här, två i rad innan den här helgen, och det var liksom, det hade kunnat vara ännu bättre om vi ska vara riktigt ärliga, sett till att han är en stadig 7, 8, 9, 10 förare.
Verkligen. Det som jag oroar mig för lite runt Pierre Gasly är hans framtid faktiskt, utan att vara för dystopisk, så är det ändå så där att vi vet nu att han är kvar i Alfa Tauri ytterligare ett år, nästa säsong, och jag menar, den här säsongen är ju absolut värdig ett bättre öde än Alfa Tauri ändå. Man skulle vara kul att se honom i ett toppteam. Han fick ju chansen i Red Bull under ett kort tag, blev tillbakaflyttad till Toro Rosso och har liksom lite fastnat där. Det var ju lite sån här rykten om att han kanske skulle vara liksom en teamleader i ett annat team, Alpin till exempel, men inte på kort sikt. Och då tänker jag mig ändå att ingen vet ju vad som sker 2022. Och om Alfa Tauri visar sig vara ett 2022 års Alfa Romeo som inte hänger med alls, då kan man lätt börja glömma bort Pierre Gasly. Och det tycker jag vore lite tragiskt med tanke på att han faktiskt visar gång på gång på gång. Och jag menar, det har han gjort under större delen av sin F1-karriär, förutom då i Red Bull-bilen, och visat att han är en riktig toppförare. Vad tror du om hans liksom framtid, och finns det inte någon liten oro där?
Det är klart att det gör det, och jag tror inte det hade någon annan förare på griden i den typen av bil som Pierre Gasly kör gjort de här resultaten, så hade han ju varit stekhet på marknaden, fullkomligt fräst om honom. Men nu gör inte det runt omkring Pierre Gasly, för dels vet de att han är Red Bull-egendom ett år till, och det är liksom sorterat redan i det avseendet, plus att han fick den där chansen upp i Red Bull. Det gör fortfarande att det finns en del frågetecken där om varför det blev som det blev hos Red Bull, och det går säkert en del rykten, vi har hört lite grann om samarbetssvårigheter och allt vad det är, och 90% av sin Formel 1-karriär har ju faktiskt spenderat i ett och samma team då, där han just nu gör väldigt bra resultat. Hur är han någon annanstans? Det är ju det som är frågan då. Ja, han själv är ju helt övertygad om att karriären inte är över och att det finns massor fortfarande att hämta i Formel 1, och förhoppningsvis i ett bra team, så fort att möjligheten finns. Frågan är ju bara vilket team skulle det vara. Ja, jag säger fortfarande att Alpine är hans bästa chans att komma in någonstans på ett sätt som gör att han faktiskt får en bra möjlighet i ett fabriksteam. Jag tror Ferrari kommer aldrig hända. Red Bull kommer aldrig hända igen. Mercedes, nej. Och McLaren, knappast. Så att, jag vet inte. Det för mig känns det som att Alpine, och jag menar, så länge Fernando Alonso kör där, hans tid är ju liksom räknad på något sätt. Det är inte så himla långt kvar när han lägger hjälmen på hyllan. Så är det ju bara. Så att där skulle ju luckan kunna vara för Pierre Gasly, om man bara håller sig kall nu, fortsätter att göra sitt allra bästa då under nästa säsong, oavsett material. Men jag förstår ju dina farhågor. Skulle Alfa Tauri nu av någon anledning inte vara bra nästa år på samma nivå som de är i år. Och han blir lite bortglömd och gör inga resultat. Ja, men det är svårt att hålla sig, det är svårt att hålla liksom marknaden vid liv. Om du förstår vad jag menar. Mm. Men om du tänker att en flytt till IndyCar skulle vara alternativet då, så tror jag inte att han är intresserad av det just nu. För jag tror att han ser han ser sin Formel 1-karriär i uppåtgående. Den är på väg upp fortfarande.
Ja, nej, men det är klart. Han sitter på väldigt starka aktier. Och jag menar, det finns ju ändå halvtydliga vägar framåt. Om man tänker sig att han gör nästa säsong på par med den här, då... Och till exempel då att en Sergio Perez inte kommer överens med en 2022 års reglementets bil. Jag menar då, jag vet inte vem liksom Red Bull ska stoppa in heller för att ersätta Perez i så fall. Där finns ju ändå en liten... Ja, exakt. Men det är väldigt tajt om tid för honom. För han ska först köra Formel 2 och sen så... Och jag menar, Sunoda, det är klart att han helt plötsligt kan liksom komma som en raket nästa år. Och det kanske passar honom jättebra. Det är ju det som är problemet. Att vi vet ju inte riktigt hur det kommer se ut nästa år. Men sen så, vad gäller Alpin, så är, som du säger också, Alonso, han kanske kör nästa år och sen så är han klar. Who knows? Jag menar... Det är ändå så att han blir inte yngre han heller. Så att det finns ju två chanser. Men nästa år är ju ett jättenyckelår för Gasly.
Verkligen, verkligen. Ska vi göra lite paus i våra tummar upp och ner? För jag tycker det är lite kul apropå nästa år. Du hade ju riggat en väldigt bra gäst i helgens sändningar då, i form av Jonas Jarlmark då, som är professor i väghållning. Jag kallar honom det. Jobbar ju på Öhlins som bygger stötdämpare bland annat, och är ju ett världsledande företag när det gäller racing stötdämpare, och han har verkligen koll på det här. Och den här aeromodellen som han visade upp i sändning då var ju förbluffande. Och vilka siffrorna där siffrorna var lika förbluffande faktiskt, så man verkligen förstod vad de olika koncepten innebär och vad det är man är ute efter, hela den biten. Va? Så att, och där har man ju tusen frågor. Så att, jag säger till dig att honom måste vi ha som gäst i podden.
Gärna. Vet du vad han gjorde sen på söndagskvällen när han hade kommit hem? Då satt han den där jäkla diffusern som han hade byggt då själv i sitt garage. Då satt han den upp och ner i taket och började blåsa med sin lövblås, och den fastnade.
Den gjorde det alltså. Så då har vi bevisat den tesen också, eller han?
Ja, han har gjort det. Att en F1-bil kan köra upp och ner. Det är väl lite så här olika viktförhållanden och så vidare. Men jag tyckte det var kul att han fick blodad tand och ville köra mer med sin diffusermodell.
Superspännande i vilket fall som helst. Och jag menar, han kan ju verkligen förklara för oss vad skillnaderna kommer att bli med det nya reglementet och de här Venturi-tunnlarna som man tänker använda sig av istället för ett plant golv som en Formel 1-bil idag har, förutom den lilla biten längst bak, det vill säga den diffusen då som vi såg i sändning. Det är ju liksom slutfasen av golvet där man accelererar ut luften bak till. Så att det där är ju jättespännande. Jag tycker det vore också kul att försöka få Pat Simmons att prata lite grann om nästa års reglement, till Pat Simmons som jobbar då tajt med Ross Brawn och de övriga i Formel 1-organisationen då, med de här nya bilarna för nästa säsong.
Han har varit med tidigare, så att han vet vad det handlar om.
Exakt. Han ser det som ett hedersuppdrag.
Upp och ner till Ferrari, säger jag nu. Och då skulle jag vilja säga att den där lilla nedtummen, det är en ganska liten nedtumme, för att det, i det stora sammanhanget så spelar inte det någon roll, men de blev slagna av Gasly. Stora, starka Ferrari blev slagna av lilla Alfa Tauri och Pierre Gasly. Men det viktiga är ju att de dängde till McLaren rejält och tog äntligen tillbaka sin tredje plats i VM.
En tredje plats som jag tror att de släpper nu, utan den tredje platsen är nog deras från och nu och framåt, sett till den senaste tidens form som teamet visar. McLaren kommer säkerligen att vara en svår motståndare fortsatt, men jag tror att Ferrari kommer att klara av där. Att de får stryka Gasly, det är häpnadsväckande på ett sätt, det är det. De gjorde ett försök under racet att gå i kapp. Det tog lite tid bara innan de satte fart på det. Det var ju Carlos Sainz som hade lite bättre ställt med däck andra halvan av racet, och det blev ju beordrat för Leclerc då att flytta på sig och låta Sainz försöka gå i kapp Pierre Gasly. När det inte lyckades, han kom en 6-7 sekunder, inom 6-7 sekunder men inte närmare, då bytte de ju tillbaka, så Leclerc var ju främst av Ferrari-förarna i mål. Och jag tycker Ferrari gjorde en helt okej insats. De är fortfarande inte där helt och hållet med bilen. Motorn är klart bättre. Och det ska bli spännande att se vad de kan göra i Brasilien. Nu kommer vi ner på lite mera normal höjd, men fortfarande lite högre höjd än marknivån. Så att jag tror att en bana som den är i Brasilien då, som går väldigt mycket i sväng hela vägen, och dessutom har den här långa kraftfulla raksträckan då, som är jobbig för motorerna, så kanske Ferrari kan överraska och den gången då eventuellt klara av Gasly. Nu har ju Gasly ett bra track record i Brasilien, får man ändå säga.
Det har han, för han kom tvåa där senast, va? Ja, bakom Max Verstappen.
2019 när de var där, ja, så var det ju Max som vann före Gasly, som körde ifrån Lewis Hamilton upp för backen där mot start- och mållinjen. Nedåttummar delar vi ut till McLaren då, för det här blev ju ingen bra helg verkligen. De hade behövt göra en bra helg, och de hade hyfsat bra läge med Daniel Ricciardo, startade sjua, gjorde en bra start och allt var upplagt för att han skulle vara med där framme. Men då hände ju det som hände då i första kurvan. Han puttade alltså till Valtteri Bottas, skadade sin framvinge, fick gå i depå tidigt, och sen var ju liksom uppförsbacken för stor. Lando Norris hade tagit en ny motor och startade långt bak, kom liksom ingen vart han heller. Han var väl 10 i mål, va, om jag kommer ihåg rätt, och fick med sig någon poäng, men det var inte tillräckligt för att liksom vara något hot mot Ferrari då, som vi redan har nämnt.
Nej, det var ju verkligen en, sen så var det ju lite ifs, buts and maybe. Just det där när Norris, som du sa, han slutade 10, men han startade väldigt långt bak. Den där, det var ett, han var vållande till Bottas incidenten Ricardo, men det var ingen så här gigantisk grovt grej, och då är man ju liksom, då är det över, då är det på ett sätt ganska bra att sluta 12. Men det blev ju en off weekend på grund av allt det där.
Det blev det. Det var inte deras bästa, och det var ingen bra helg att ta ny motor heller, för det var ju ändå 4 stycken som tvingades till motorbyten, och just för att det är så svårt att köra om i Mexiko då, med den här tunna luften och på marginalen med materialet, så en startposition långt bak skulle redan på förhand vara svår att göra så himla mycket åt i alla fall. Det är svårt att göra de där ruskiga uppkörningarna som vissa har klarat av tidigare under säsongen.
Upp får däremot Kimi Räikkönen, för han gör ju det mesta av sina sista race i Formel 1 i sin F1-karriär. Han tog 4 poäng i söndags då, vilket är alltså 40% av hans totala poängskörd i år. Han har ju 10 poäng totalt, och dessutom då 9 poäng mer än Giovinazzi under säsongen. Så att jag menar, han går inte quietly into the night direkt.
Verkligen inte. Jag tycker han gjorde en sjukt bra insats i söndags, och som Julian och hans ingenjör sa, det var bra race awareness ifrån Kimi Räikkönen. Han har koll på läget, och det är ju lite imponerande. Han är ju ändå en bit över 40 nu och har bestämt sig för att lägga av. Det är lätt att man kanske knäpper ner allting 2 snäpp och så bara cruisar man hem det. Men Kimi är inte sån. Är inte sån någonstans, utan han gillar att göra precis allt han kan då, hela vägen ända in i kaklet. Och han sitter ju inte i något material som man kan vinna med och sådana grejer. Så det är inte så himla många incitament för att ha den där lilla extra geisten. Men jag är lite impad av det, och han får nästan mest tumme upp på grund av det. Att han har sån stridsvilja trots allt.
Precis. Och förresten, vad händer med den här stolen som han lämnar efter sig? Det är ju Frej Bottas som tar den då, men den andra stolen bredvid Bottas då? Är det Giovinazzis?
Nja, det vet inte jag om det är. Ren spekulation från min sida, har ingen insyn i det på något annat sätt. Utan jag tror inte Giovinazzi får behålla den där. Jag tycker inte han förtjänar den heller, om jag ska vara riktigt ärlig. Han har fått sina chanser nu, han har kört där länge, och det går bra emellanåt, framförallt på kvalen. Men jag tycker racemässigt så har han också svagheter på ungefär samma sätt som Valtteri Bottas. Så tänkte de två då tillsammans nästa år, två hyggliga kvalare men inte så bra racers, det skulle inte vara så bra. Men det är ju att dra det lite långt, för att jag menar, alternativet till Giovinazzi är ju en rookie, som jag uppfattar det. Och det är fortfarande den här Drew, som det tydligen uttalas på mandarin, Guangzhou Zhu. Är det ju han då som ligger bäst till med sin välfyllda plånbok i form av bra sponsorer och det finns säkert en hel del hål att fylla då i Alfa Romeo eller Saubers budget för detta. Va? Så att, sen handlar det ju bara om hur långt det där kontraktet ska vara. Mm. Kan du se något annat alternativ än Joe, så att säga, som är trovärdigt? Nej, det är väl bara de två som jag ser, Giovinazzi eller Joe just nu.
Ja, det är det jag känner också. Sen så, det som jag tycker gör det lite rörigt är att jag förstår inte riktigt kopplingen längre mellan Ferrari och Alfa Romeo, eller Alfa Romeo och Sauber. Är det som det alltid har varit, så har ju då, så att säga, Ferrari en plats att disponera i Sauber. Men av allt och dem så har de ju inte det längre. Och då ser inte jag alls någon poäng med att ha kvar Giovinazzi.
Nej, den enda poängen i sånt fall då, det är att han inte skulle vara rookie då in i ett nytt reglement. Att det skulle vara gynnsamt för teamet att ha Bottas och Giovinazzi av den anledningen. Samtidigt kan det nog vara kanske lite fräscht att komma med en kille som aldrig har kört de här bilarna och kommer till det här nya reglementet med helt friska ögon. Visst, Joe har ju kört lite grann i 2018-bil och han har fått prova på modern Formel 1-bil, men han har inte tävlat och lagt de där liksom tusentals milen under bältet som Giovinazzi har och efter sina år i Formel 1. Så att det kan ju vara en fördel om man ser det ur det perspektivet då. Och erfarenheten får de ju ändå då genom Valtteri Bottas, som kommer från en stor organisation då med väldigt så här, som har lagt stor vikt vid detaljer och hela den biten, där han kan säkert bidra med en del bra saker till teamet som helhet.
Ja, samtidigt så jag minns så väl, för att jag kommer ihåg att jag frågade han som var Marcus Ericsson race-ingenjör i Caterham hans första säsong. På försäsongen så var vi i England och filmade Marcus i simulatorn där. Och då så frågade han heter Angel, kommer jag ihåg. Är det på något sätt positivt att göra debut just i år? För det var 2014, det var det här nya reglementet då, med nya motorer, ny aerodynamik och nosar och allt vad det var. Och då sa han så här, det är aldrig bra för en rookie att komma in i ett nytt reglemente, för det är tillräckligt mycket att lära sig ändå. Och teamet i sig måste lära sig så himla mycket, och då är det svårt att luta sig på en rookie. Så att jag på så sätt så skulle jag ändå kunna tänka mig att Giovinazzi har en sportslig chans, men jag tror sannolikt inte det.
Nej. Vi får vänta och se. Det ska väl inte dröja mer än någon vecka innan vi får besked, om jag förstod saker och ting rätt här. Åtminstone är det så det har kommunicerats. Det kan ju tänkas att vi redan under Brasilienhelgen vet vem som kommer att köra för Alfa Romeo och då jämte Valtteri Bottas. Och framförallt skönt för teamet nu att veta att det inte är några, det är inte något nytt ägarskap på väg in, eller det är några större förändringar och hela den biten, utan det är som det är. Och det kommer att fortsätta vara så. Mm. Det tror jag är många glada för i Schweiz, som inte annat. Mm. Sista tummen upp går till Mexikos Grand Prix som helhet. Vilken fiesta, precis som vanligt. Mm. Massor med folk. Vi har alltså haft 772 000 åskådare nu på två helger. Det är rätt imponerande på den sidan Atlanten.
Mm, verkligen, 372 000 då, bara i Mexiko då. Och grejen lite med Mexiko är att de är med på kalendern nästa säsong, men därefter så är det lite mer osäkert. För att när Mexiko som Grand Prix kom in då på kalendern, när var det, 2016, 15?
Mm.
Någonting, typ. Någonstans där. Då hade de ju statlig backning, vilket de flesta nya racen i Formel 1 ändå har. Numer är de bara backade av liksom stadens styre, av Mexico Citys styrande organ och lokala finansiärer då. Men jag tänker liksom att med en sån här succé, 372 000, återigen, Perez på i ett toppteam. Han tog pallplacering för Red Bull. Det vore liksom synd och nästan lite konstigt om vi skulle tappa Mexikos Grand Prix långsiktigt.
Mm. Ja, det är, men visst är det så. Rent festlighetsmässigt så är det ju ett bra race. Rent racemässigt är jag väl kanske inte lika övertygad om att Mexico City är den där fullträffen. Det är en fruktansvärt tråkig bana. Det är sällan några spännande race, just med den höga höjden som vi har varit inne på tidigare då, som en av anledningarna. Så att, men visst ska man vara i Mexiko om man kan lyckas attrahera så här mycket människor. Det är väl ingen tvekan.
Åtminstone nästa år så får vi se hur det blir.
Mm, just det. All right, då är vi väl klara med tummar upp och ner. Då kan vi börja blicka lite framåt, för vi har ju faktiskt ett race kommande helg också. Och Vi var inne på det tidigt i podden här, att det är Brasiliens Grand Prix som alltså kommer att heta Sao Paulos Grand Prix den här helgen. 38:e gången vi kör.
I Sao Paulo.
I Sao Paulo, ja. Och det här är alltså tredje och sista sprinthelgen för i år. Där försöket i år då med att pigga upp helgerna, att få alla tre dagarna att ha ett viktigt moment. Och det här blir ju det första utanför Europa. Och man ställer sig frågan ganska snabbt. Passar det här formatet för Interlagosbanan? Vad säger du? Utifrån din stora och djupa erfarenhet som reseförare just där.
Ja, verkligen. Jag har ju varit där så himla många gånger. Det har ju konstaterat tidigare. Så att jag vet varenda liten vrå av Interlagos. Nej, men jag tror på något sätt att Brasilien kan passa bättre än vad Monza gjorde. På något vis. Just för att det kan vara lite... Då har vi ett bra omkörningsställe och det är egentligen det enda. Och det är in i första och andra kurvan där, i chikanen där. Men där är också ett väldigt, väldigt bra omkörningsställe. Mm. Just med traction ut ur sista kurvan och sen så över den där backen upp och sen så en backe ner. Det är lite konstig inbromsning. Man kan ta insida, man kan ta utsida. Så att jag tror på något sätt att tack vare den... omkörningsstället alltså, så tror jag att Interlagos kan funka helt okej.
Ja, det tror jag också. Och sen vet vi ju att vädret kan ju vara högst instabilt i Brasilien med den här årstiden. Det kan ju regna av och till och det ligger ju inte så långt ifrån havet där. Och det är vår chaufför som vi nämnde tidigare då, han brukar ha lite små tips på hur man ser varifrån så att säga, vinden och molnen kommer, om det ska bli regn eller inte. Det är ju inte första gången det regnar i samband med Brasiliens Grand Prix, om det skulle göra det den här helgen. Nu har inte jag kollat några prognoser ännu, men det är mycket möjligt att det... Eller jag förutsätter helt enkelt att det är ostadigt väder som väntar. Det kan ju samtidigt vara väldigt varmt, vilket blir påfrestande för däcken. Banlayouten är på Interlagos är ju väldigt mycket kurva i kurva hela tiden. Det är ju sällan däcken får vila mer än den här biten upp för backen över start och mål. Och det är ju faktiskt det är ju sväng det också hela vägen över i stort sett tills man kommer ner till bromsningen i första kurvan. Så att det är ett ganska tufft race i det avseendet då. Jag vet att när vi var där sist så gjorde vi en rejäl promenad runt banan. Vi spelade in ett reportage runt omkring. Jag vet inte om vi kanske till och med återanvänder det till helgen. Jag har ingen aning. Men det var ju lite kul att gå runt i alla fall och känna på banan och se hur den ligger som en sluttning hela banan. Precis som Österrike gör. De påminner lite grann om varandra på det sättet. Ganska korta varv och med den här stora nivåskillnaden som är mellan högsta och lägsta punkt. Den är, jag tycker den är rätt frän, den här banan faktiskt. Mm. Inte alls dum. Och jag är glad att man inte hamnade i Rio de Janeiro istället, vilket var tanken faktiskt.
Mm. Men du, jag kollade på vädret här. Det är 30 grader varmt. Mellan 28 och 30. Fredag 12 november 11 mm regn. Lördag 14 mm regn. Söndag 18 mm regn.
Så ja, att, du ser. Det är precis som förväntat, med andra ord.
Precis. Så att håll i hatten, kan jag säga. Vi får se om vi kör något.
Vi kommer ju alla ihåg 2016. Det var ju ett speciellt race. Det var många som kraschade. Och Max Verstappen körde upp sig väldeliga och slutade trea, vill jag minnas. Så blev vi utnämnd till värsta regnkungen efter det racet. Och det var ju ett speciellt lopp rent generellt, så att det är klart att det kan bli att det blöta kommer att påverka. Men nu är det som sagt sprinthelg då, och det här ställer ju lite andra krav på teamen. De får bara en träning, sen är det dags att kvala, sen får de en träning till och sen är det dags att köra den här sprinten på 100 km, och efter det då så är det ju race på söndagen. Så det är väldigt lite förberedelsetid, det är mycket körning men lite förberedelsetid, det är mycket mera utföra än att förbereda.
Mm, verkligen, och om man tittar på, nu har vi inte tagit ut några så speciellt många grejer som vi ska hålla ögonen på, men egentligen så det enda jag kommer hålla ögonen på är ju just Hamiltons beteende den här helgen, helt enkelt. För han kommer ju ösa fram, alltså han måste ösa fram, ja, för att så att tiden inte rinner ut. Och jag tycker att det kan bli väldigt spännande då i lite ostadiga förhållanden, just med de här förberedelserna också. Så det är jäkla spännande helg ändå.
Mm. Vad tror du om psykkriget då mellan Toto Wolff och Christian Horner? De fortsätter ju jabbas lite grann med munnarna, och det kastas lite så här saker fram och tillbaka, och hela den biten? Är det bara spel för galleriet eller är det saker som egentligen gör någon skillnad? Förarna försöker ju båda två att spela ner det här att det skulle bli en smutsig fight, va? Men jag vet Wolf var ju ute och sa att om Hamilton behöver då skulle han kunna göra som Senna och Prost liksom, och verkligen stöka till det för varandra. Men medans det känns som att förarna själva ändå är noga med att påpeka att de vill ju vinna det här fair and square, inte på något annat sätt.
Nej, jag tror inte det heller. Men sen så vet man, alltså, jag menar, det är klart att det betyder skitmycket för de båda. Så att hamnar de i ett läge så... Jag tror inte det har någonting med det eventuella sykriget mellan Toto Wolff och Christian Horner. Men däremot så vet de här två förarna, de vet precis vad de vill göra, helt enkelt. Och jag tror att det kan ske ett och annat, om jag säger så, rörande den situationen.
Absolut, och jag tror också att såna här saker som det här med att sno tävlingen snabbaste varv sedan som Bottas gjorde, hem Verstappen som backade ner, sett att många varit kritiska till det Verstappen gjorde mot Valtteri Bottas. Men varför är man kritisk mot sånt? Det är ju liksom, man gör ju vad man behöver. Och har man marginal att göra det så kan inte jag se något osportsligt i det på det viset. Sen är det ju liksom, det är lite fränt att det blir på det där viset. Och Mersa var ju inte sena och lösa det genom att ta in Bottas en gång till. Sådana grejer, det kryddar ju bara anrättningen lite.
Verkligen. Och jag menar, som vi sa, it's not over yet. Det kanske är över, mer över än vad vi hoppas på. Men helt plötsligt så händer någonting bara. Så är vi tillbaka.
Exakt, och så skiljer det bara någon enstaka poäng istället, eller till och med en ny ledare, vilket precis. Det skulle kunna bli då, om det blev noll poäng till exempel för Max Verstappen den här helgen. Och nu är det ju två möjligheter att råka illa ut också, i och med att det är två race starter kritiskt, hela den biten, va. Vi kan konstatera att Max Verstappen vann senast då 2019 före just Pierre Gasly och Carlos Sainz, som sent om sidor fick kliva upp på podiet. Det tog lite tid, kommer du ihåg?
Just det, det var Hamilton som körde på Albon, va?
Just det. Och Hamilton hade ju lite körigt där med Albon på slutet, och det blev tokigt. Jag tror att det var uppe i kurva 8 eller något sånt där, kurva 6-8, som de smällde ihop en aning. Och det där kostade ju då Hamilton tredjeplatsen, som då istället gick till Carlos Sainz. För ni minns ju Gaslys fight med Hamilton upp för backen upp mot mållinjen. Och då trodde vi alla i det läget i alla fall att Hamilton skulle bli trea. Men han blev alltså bestraffad och tredjeplatsen gick då istället till Carlos Sainz. Så ser det ut. Just det, Brasiliens Grand Prix. Gör du comeback som producent i helgen?
Yes, jag rattar sändningen. Och vi har även bjudit in Alex Elg. För att det har varit flera frågor under säsongen runt det här med triple headers, hur mycket det påverkar fysiskt, vad man kan göra för att förbereda sig på bästa sätt, och även liksom få en större inblick i vad som faktiskt krävs för en Formel 1-förare i modern tid, sett till träning och fysiska förberedelser. Så att Alex Elg.
Mycket bra, mycket bra. Han har stor erfarenhet på detta område och har ju jobbat med Marcus sedan 2014, Marcus Eriksson. Även gjort inhopp hos andra förare under åren, och han håller sig minst sagt i god form själv, kan man konstatera.
Ångestladdat att följa honom på Instagram.
Ja, i alla fall för mig.
Ja, för mig också faktiskt. Men du, vi syns igen, eller vi hörs igen nästa tisdag, och vi hörs till helgen.
Det gör vi. Ha det gott så länge. Hej då!